bästa lyssnare. Välkomna tillbaka in hit, in till Lundströms bokradio. Karl Ove Knausgård är född 1968 i Oslo. Han skrev Min kamp, en självbiografisk romansvit om sex böcker. På svenska kom de ut mellan åren 2010 och 2013. Och det går inte att tänka på 2010-talets litteratur utan att nämna dem först. Böckerna var med och skrev om bokstäverna i våra huvuden. Vad är fiktion? Vad är fakta? Vad är en roman? Vad betyder det självbiografiska för textens sug och dragningskraft? Har vi blivit förstörda som läsare? Måste det vara based on a true story för att vi ska orka hålla ögonen öppna? Eller sitter suget i förmågan att göra texten trovärdig? Egentligen en urgammal diskussion, men nog blev den som ny när norrmannen Knausgårds böcker landade en efter en. Och vi läste om hans diskande, hans lökskalande, hans äktenskap och familjeliv med till sist hela 4 barn på Österlen. Innan allt tog slut och det blev flytt till London, ny fru, ett 5:e barn och efter alla självbiografiska böcker en fet roman. 666 sidor under titeln Morgonstjärnan. Nu kommer den på svenska. Karl Ove Knausgård sitter hemma i London. Det är kväll. Det är 10 på kvällen här i Sverige när vi får kontakt och kan börja prata.
Hallå?
Hallå?
Hallå, ja.
Hej.
Moderna teknologi.
Eller hur? Otroligt.
Okej.
Okay. Ja. Ja, vad är det med den här tiden på dygnet som passar dig att prata?
Nej, det är att jag har begränsad skrivetid varje dag. Och den tiden vill jag gärna brukt att skriva. Och resten av kvällen som lagar middag, vi har middag och gör husliga ting. Och så klockan 9, då är allt det över. Och då finns det tid på kvällen.
Ja, men det kan jag förstå. Vilken tid är den här heliga skrivtiden då?
Det är då när barnen är på skola. Så mellan 9 och 2, ja, cirka.
För att få någon sorts bild av vars du är, hur ser det ut där du... Där du sitter och...
Ja, jag sitter vid skrivbordet mitt. Jag har ett litet rum som är ett slags tillbygg till huset. Med glasstak och glasväggar faktiskt. Det är inte stort. Där jag har böcker på langs väggarna och ett skrivbord. Och så är huset innanför här. Då. Det är ett typiskt engelsk utseende murstenshus från runt 1890 tror jag i sydöst London.
Mm. Men det här, den här tillbyggnaden, den här glas, lilla glas, är det byggt för att du ska sitta där och jobba då? Eller fanns
det? Nej. Mm. Nej, det fanns när vi köpte huset och vi flyttade in i sommar. Då stod det här. Det var nog så perfekt.
Ja, på svenska heter din roman då Morgonstjärnan. Det är en roman om många olika personer. Vi dimper ner i deras liv medan en stor och hittills okänd och starkt lysande stjärna uppenbarar sig på himlen. Det är en ovanligt het sommar i och omkring Bergen i Norge och det är 9 öden vi får inblick i. Deras liv blixtbelysta genom detta förebud. Är en supernova? Är stjärnan tecknet på jordens undergång? En katastrof? Och varför beter sig djuren så konstigt och underligt? Detta är romanens ram. Och jag undrar, hur började denna bok komma till? Vad gick du igång på?
Det är 2 som tydliga utgångspunkter. En var jag startade upp ett förlag i Norge samman med kamrater. Och en av de kamraterna som heter Geir Angel Øygarden sa till mig, kan inte du bara skriva en kriminalroman? Du gör det på 2 veckor så ger vi den ut under pseudonym och så går alla pengarna till Pelikan som förlaget heter det. Och så drev jag och kastade ball fram och tillbaka om vad den skulle handla om. Och det jag tänkte då var att det skulle vara ett djävul, satan, rock band i Norge, for det fantes jo, de brant jo kirker og drepte hverandre og sånt på 90-tallet. At det skulle være en del av historien, og at kanskje de skulle en slags djevelseremoni faktisk vekke djevelen til livet, og at djevelen dukket opp i Bergen. Så det var et slags utgangspunkt langt tilbake, da, som bare har logget der. Og et annet utgangspunkt var den historien om den karakteren som heter Solveig, for det ble bedt om å skrive en libretto til et musikkstykke i festspillen i Bergen. De skulle gjøre en variant av Per Gynt, og de ville ha det fra Solveigs perspektiv. Og det ble en slags fiasko fra min side, for jeg kan ikke skrive libretto, jeg kan ikke skrive dikt. Så jeg skrev en fortelling om en kvinne som heter Solveig, som tok utgangspunkt i kvinneskikkelsen i Per Gynt, Ibsens Per Gynt, men som da ikke var henne, men en helt selvstendig karakter. Da. Og det var romanens utgangspunkt, for jeg fortsatte å skrive om henne. Og så kom den ideen om dette miljøet i Bergen inn. Og så en annen ting som jeg har tenkt på mange ganger, som har med morgenstjernen, eller Lucifer, Guds engel som falt ned på jorda og ble en djevel. Hvis du leser litt om det, så finnes det en slags ambivalens der, for det at de blir omtalt som Guds sønner, pluss at Jesus også kunne bli kalt for Lucifer, altså for morgenstjerne, så at det er noe som både Jesus og djevelen assosieres med, så det finnes en ambivalens innebygd i det. Og så tenkte jeg da hva om den stjernen med de assosiasjonene står plutselig og lyser på himmelen. Og så visste jeg at jeg skulle ha mange stemmer. Jeg ville ikke ha en roman med én stemme og ett indre liv. Jeg ville ha mange forskjellige stemmer. Jeg ville at det skulle være et kor av stemmer. Og da var nesten alltid romanen på en måte gitt. For da begynte jeg bare å skrive disse stemmene, og da tok det ene og det andre. Og til slutt så var romanen ferdig ganske fort, faktisk.
Solveig, og hun er da sjuksköterska i den her romanen, eller hur?
Ja.
Hva var det liksom med henne som du...
Försökte att beskriva ett gott människa, ett människa som inte sätter sig själv först men sätter andra först. Hennes mor är sjuk, så hon flyttar hem till där hon växte upp för att ta sig av sin mor. Samtidigt som hon jobbar på ett sjukhus, ett större sjukhus i en by i närheten. Och när romanen börjar så kommer dottern hos hem. Så att det är en historia om tre kvinnor egentligen, eller tre generationer kvinnor. Og det er veldig utfordrende å skrive om noen som er gode. Forsøker å hjelpe, forsøker å gi omsorg. Da. Det er noe som jeg ikke har gjort før i min skriving. Og det var helt klart det vanskeligste passasjen å skrive, og også det som gjorde at jeg tenkte kanskje at ikke den romanen vil gå i det hele tatt. Men så flyttet jeg jo litt, så skrev jeg en ny karakter, og så flyttet jeg jo litt lenger inn, og så plutselig ble det en historie som tok mye mer fart. Da. Og det som største utfordringen er jo kanskje å skrive om noen som ikke er seg selv, og mange ulike personer, samtidig som man skal være nære de, og da må man bruke ting av seg selv. Og så er det å skrive om en kvinne. I begynnelsen så var det veldig dårlig for det at begrenset meg selv sånn. Jeg skrev bare det som jeg kunne være helt sikker på, at dette gjør en kvinne sikkert, ikke sant? Og da er vi nesten nede på den nivåen med å drikke kaffe og se på utsikten, ikke sant? Og ikke noe liv da. Og så måtte jeg bare trykke til og kjøre på, og det gjelder alle karakterene. Altså en jente som 20 år gammel, og jeg står veldig langt unna det, en mann på 52, ikke sant? Men det var en helt annen type utfordring å skrive en roman med mange stemmer enn det jeg skriver bøker som jeg har gjort før, da, som ofte har hatt en veldig dominerende, for ikke å si alt dominerende, forteller stemmer. Da.
Ja, her er det da 9 olika som alle berettes om i jag-form. Men du sa at det gikk ganske fort å skrive. Hur lang tid tog det?
Jeg var ferdig i juni, tror jeg, så mars, april, mai, juni. Jeg grøvste romanen jeg skrev på 4 måneder.
Ja, låt oss lese starten, hur den låter på svenska får jeg gjøre her. Då er det Arne som berättar, og ja, hvem er Arne då, kort?
Han er en mann i 40-årene som har tre barn, så er han litteraturprofessor, og så er han i et veldig vanskelig ekteskap, veldig ustabilt. Han er gift med en som er, når romanen starter, psykisk syk, og det går ut over barna egentlig, uten at han vet om det eller tenker på det, og han forandrer seg også litt utover i romanen, da. Men i begynnelsen så er han presentert som en, ja, nok så, jeg vet ikke helt, men ja, vi får høre.
Mm. Takk, jeg leser. Det her er då Arne som berättar. Den plötsliga tanken på att killarna låg och sov inne i huset bakom mig medan mörkret föll över havet var så vänlig och fridfull att jag inte släppte taget om den när den kom utan försökte hålla kvar den och lokalisera det fina i den. Vi hade lagt nät några timmar tidigare så deras händer måste lukta salt, tänkte jag. Det fanns ingen chans att de hade tvättat dem eftersom jag inte hade sagt till om det. De tyckte om att göra övergången mellan vaket tillstånd och sömn så liten som möjligt. De drog bara av sig kläderna, la sig under täcket och blundade utan att ens släcka lampan ifall jag inte blandade mig i med mina krav, som att de måste borsta tänderna, tvätta ansiktet, lägga ifrån sig kläderna snyggt på stolen. Den här kvällen hade jag inte sagt något och de hade bara slunkit ner i sina sängar som ett slags långlämmade, släthudade djur. Men det var inte det som hade varit behagligt att tänka på. Det hade varit tanken på mörkret som föll oberoende av dem. Att de sov medan ljuset försvann från träden och marken utanför deras rum. För att en stund till skimra svagt på himlen innan också den blev svart. Och det enda ljuset i landskapet var skenet från månen som vattenytan i viken spöklikt speglade. Ja, det var det. Att ingenting någonsin stannade upp. Att allt bara fortsatte och fortsatte. Att dag blev till natt. Natt blev till dag. Sommar blev till höst. Höst blev till vinter. År följde på år. Och att de fanns i detta, just nu. Där de låg och sov tungt i sina sängar. Som om världen var ett rum de besökte. Så börjar Morgonstjärnan.
Jag kanske säger att det är Staffan Söderblom som har översatt.
Ja, det var det. Tack. Hur var det att höra det här nu?
Det var fint. För det att när det kommer på svensk så blir det lite grann annorledes än det när jag skriver det. Och då hörs det ut som en roman, inte sant? För det får en liten avstånd till det. Och, så det var fint.
Ja, redan här slås många teman an. Vi har jordens mörker. Vi har världen som ett rum vi besöker. Och så barnen. Det är många föräldrar och barn i din roman.
Mm. Det är många barn i romanen. Och det är också väldigt många utsatta barn. Så att här... Arne är ju en självupptagen och narcissistisk man som ser egentligen inte barna sina så väldigt gott och tänker också väldigt mycket på att hålla fasaden och få det till och fungera. Och så tänker att den relationen är så extremt grundläggande viktig, föräldrar-barn-relationen. Jag har sökt mig i nästan alla dessa texterna mot något sårbart då.
Ja, det är som att det finns en bild av vad man ska göra med barnen. Man ska göra god frukost till dem och sen ska man kanske fiska lite mer om. Men det är som att de flera här bara, ja, de checkar av de där sakerna. Det finns inte någon riktig känsla bakom. Jag vet inte.
Nej. Det är, det är sant att säga, men särskilt detta... Dette kapitlet, for det at det blir ganske mørkt her etter hvert på mange måter, og han ender med at han, jeg vet ikke om jeg skal fortelle om
noe, men det ender med at han... Nei, jeg får ikke berette for mye her, men det blir mørkt.
Det blir mørkt, ja. Mm.
Arne har også en fru, og det er litt spesielt med henne, var, ja, hun börjar vandra rundt der på vid sommarstugan, og verkar vara på väg mer eller mindre mot en psykos, eller hur?
Mm. Det handlar om begge disse to, så handlar det om att släppa ansvaret och släppa taket och bägge börjar att driva den ena på grund av sjukdom och den andra på grund av alkoholism.
Jag kan sova när jag är död, sa hon. Du kan ta killarna imorgon. Du har ju semester. Ni kan fiska eller något, så säger hon. Och då tänker han, när i helvete ska du börja bry dig om andra än dig själv, tänkte jag. Och tittade bort mot den blinkande masten.
Mm.
Ja. Mm. Det, alltså just, annars tycker jag inte jag tänker så mycket på, men påminner Arnes familj och belägenhet lite om den Karove vi har mött i mer självbiografiska böcker av dig?
Tycker jag. Ja, alltså, jag har såklart tagit en del ting som gör att han kommer närmare. Där tar jag ting från mig själv. Och jag tar också erfaringar från mitt eget liv som jag beskrivit i min kamp. Men det har aldrig hänt, det som beskrivs. Och karaktärerna är inte de samma karaktärerna som i min kamp. Men det är nog antagligen nog i min måte att skriva på som gör att det liknar. Det finns en erfaring som jag har, som är en väldigt viktig erfaring som jag brukar här. Och den kommer inte bara från det äktenskapet som skildras i min kamp, den kommer från andra städer också. Och jag visste ju det att folk ville tänka det, men därför det bara tänka det. Men för mig så är det väldigt stor skillnad på mig och på Arne. Men kanske nog med måten man skriver.
Det kan vara någonting i stilen, just de här Arne-partierna som kan faktiskt kan påminna, tror jag bara. Men det som sagt var, det kan man tänka vad man vill om. Alkoholen är central för flera av männen här i boken. Och Arne beskriver det så här, om jag läser för läsa. På dagarna var det något hårt och kantigt över det som fanns inne i mig. Något torrt och sterilt. Ett slags nejets rike där mycket handlade om att avstå. Vinet fyllde ut det. Det hårda och kantiga försvann inte, men det var inte längre allt. Som en klippa när det har varit lågvatten och tången har legat och torkat i solen och vattnet stiger igen. Tångens känsla då, när den märker hur det salta och kalla lyfter den, när den vaggar fram och tillbaka i detta härliga livgivande och alla ytor på nytt blir mjuka och fuktiga. Så det är alkoholen. Ja, det är alkoholen som någon sorts tillfällig befriare här. Det har funnits med i dina böcker sedan debuten faktiskt ju. Men här, ja, här dricker de nästan mer än någonsin tidigare, tycker jag. Varför det?
Det handlar väl dels om en form för självmedicinering, tror jag. Och det handlar dels om ett ställe för överskridelse och en längsel efter något annat. Det är väl det som alkoholen egentligen ger och som flera av dessa karaktärerna här tyr till då.
Vi har en journalist i boken som heter Jostein.
Ja, Jostein. Mm. Ja.
Och här på Lundströms blev vi lite bekymrade över journalisten Josteins alkoholintag i boken.
Ja.
För här har vi då Josteins samlade supande en ödesdiger kväll på after work. Det är alltså 10,5 glas öl, 3 glas vin, 7 Jägermeister, 2 gin, 3 vodka och 1 whisky. Det är lite oklart om han drack den sista vodkan och whiskyn ur minibaren, men högst troligt.
Men alltså en väldigt lång kväll då.
Ja, men kan man dricka så mycket?
Ja, det kan man.
Okej. Okay. Ja.
Det går fint, men man blir fryktligt full då. Och det blir ja, han också.
Det blir han. Jostein är alltså journalist och andra personer i romanen som vi kommer i kontakt med och följer, det är Egil, en ekonomiskt oberoende man som har tid att skriva en essä som är med här i boken om döden och de döda. Vi har Emil som jobbar på dagis och tappar en unge från skötbordet. Och vi har
Katrine
mitt i ett krisande äktenskap. Och hon tänker någonting ganska viktigt. Det är aldrig livet som är problemet. Det är sättet man ser det på. I alla fall om livet är utan svält eller nöd eller våld. Det där är någonting som jag har tänkt på, att det kanske kan vara en central mening.
Mm. Det är mycket det boken handlar om egentligen. Om att vi inte alltid er klar over at det er vår måte å se verden på som er verden, ikke sant? Og det er noe som hun tenker på. Hun er prest da. Men hun er også midt inne i noe som hun ikke overskur og egentlig ikke forstår, og som er en samlivskrise, et samlivsbrudd, som bare så vidt har begynt. Men det kommer flere bøker om disse menneskene senere, det gjør det. Så da får man, historien er jo ikke slutt, den har egentlig bare så vidt begynt. Men jeg kan kanskje si det i et intervju som handler om første boka, men det kommer mer da.
För det var en lyssnare här som heter Peter Appelgren som faktiskt har en sån fråga, just en underbar bok med flera fascinerande romanfigurer, skriver han. Jag tänker mig att jag själv skulle ha svårt att släppa dem bara. Lockar det inte att skriva en fortsättning, åtminstone för vissa av dem, och tydligen har du gjort det då?
Ja då. Jag brukar så lång tid på att fortälla, ikke sant? Jag klarar bara, roman sker bara på 2 dagar, ikke sant? Jag klarar bara flytta mig fram liksom 5 minuter om gången. Jag kanske klarar inte ta sån där svep och så 5 år efterpå, så det är helt omöjligt för mig att fortälla på den måten genom många berättelser skritt för skritt framover. Det ska man ha en stor berättelse innanför de små ramarna, så tar det mange sider da. Og med stor fortelling mener jeg ikke, da mener jeg bare at det er en større helhetlig linje da, som jeg har tenkt dette skal følge. Den har bare så vidt begynt.
Jeg forstår. Er det menet som flere enn 2 deler også, eller hur tenker du? Er det...
Ja, det blir i alle fall 3 blir det nå. Det er jeg nok så sikker på. Så den andra sitter och skriver på nå.
Men vad skönt, då får man träffa de här igen då. Det var ju faktiskt skönt att få veta, tycker jag.
En bra måte att se det på.
Kommer alla 9 att vara med då?
Det kommer till att komma flera nya och några av de gamla, och det kommer till att växa lite och det kommer till att bredda ut är meningen då, också ut i världen. Detta föregår i Norge och är väldigt så specifikt geografiska städer, men det kommer till att gå ut i världen också. Något som är väldigt spännande för mig, sedan allt har skrivit väldigt lokalt om mig själv eller om städer jag varit på, ikke sant?
Jo.
Og veldig sjeldent forlatt det kjente og gått helt ut i det ukjente. Det forsøker jeg på denne gangen.
Katarina, hun sier også, mening er noe som kom fra oss. Mening var noe vi gav verden, ikke noe vi fikk av den. Det er også rader som står ut for meg i denne boken. Er det som en ledtråd til hva flere i romanen tycks sakna? Eller kan man tänka så?
Det tror jag du kan. Katrine är präst och så ett kristent människa kan man också säga, eller hon har haft sina troskriser, så är hon en troende. Det finns en annan troende person i boken, så det är 2 stycken. Det är han som heter Egil, som bor på en hytte för sig själv och inte är så bra på att hantera relationer i det hela tatt. Han har nästan flyktat dit. Han är också kristen, men hans kristendom, den handlar om det gudomliga som finns utanför det mänskliga, det som finns utanför det sociala, det som är större än oss, det som inte vi känner, det stora okända. Och där har jag tänkt på Kierkegaard skrev en bok om som heter Frykt och bävan, som handlar om Abraham som skulle offra sönnen sin Isak till Gud, och den handlingen, det att kunna offra sin son för det gudomliga, det är ett steg ut i det stora tomheten eller det absurda, eller inte sant, det är en helt extrem handling, och där är det ingen människa, det är steg ut av det sociala, där det är steg ut till ingen människa. Gud är kanske där, men ingen människa. Det är hans kristendom, och den är legitim. Man kan på en måte begrunna den i Bibeln, och man kan se att det är en kristen tanke. Och så har man Katrine som är helt motsatt, som finner meninga i det sociala, som förhåller sig till Jesus och det sociala ved Jesus, och det överskridande sociala ved Jesus. Den Jesus som säger att syndere, prostituerte är lika mycket värt som oss. Den extremt radikal tanke egentligen. Hvis man tar den innover seg, hva den egentlig betyr, at alle er like mye verdt, ikke sant? Og, Och det är också en kristen tanke, men det är det motsatta. Det handlar om nåd, om tillgivelse, om, ikke sant? Om det nästa, om omsorg och om det sociala. Och bägge delar är på en måte innenfor kristendomen. Da, det är spännande i boka, och spännande kristendomen, och spännande mellan Katrine och Egil. Var inte detta planlade sån, men det blev sån.
Just det. Jo, det finns en hel del religiös tro i romanen, så tro och tvivel, och den här mannen då, Egil, han har som säger blivit omvänd. Han har känt ett djupt förakt för kristendomen, men som börjar han med hjälp av filosofen Kierkegaard att tro. Ja, då kan jag inte låta bli att fråga, hur har du det själv då med tron?
Jag hade en bra med tron. Jag är inte någon troende människa. Inte det. Men nej, för det finns ju inte något perspektiv över oss eller utanför oss, eller varken, allt sker ju genom oss i våra små liv, ikke sant? Det handlar den här boken ganska mycket om då.
Men vad tror du på då?
Det är det jag tänker på det nästan varje dag, alltså på vad detta liv är för något. Varför vi är här. och sådana tankar som man får första gången när man är kanske 8 eller 7, och så har det aldrig förlatt mig. Men att värdien av en roman eller litteratur är nettopp att kunna sätta igång komplexiteten då, på en eller annan måte. Säkert att jag gör det i den romanen, men det är liksom det som helt är det jag försöker på det.
Är det här, är det fåglar som hörs här eller vad, i bakgrunden?
Det är nog rävar, du.
Rävar?
Ja.
Va?
Det hör så ut. Är det fullt av rävar i London? Vi har en räv som vi ser ganska ofta i hagen här. Den är otroligt fin. Och så är den lite längre bort, en sån trebent räv som ser helt förfärligt ut, som ofta är ute i trafiken. Men den här, den har skicklig skinnende päls, tätt skinnende päls. Av och till så stoppar den på gär och snusar mot oss och kikar på oss så länge för den går vidare. Det är otroligt fint.
Men vad spännande, för jag tänker också på att det hör ihop med din roman där djuren,
absolut,
börjar söka, ja, sig. Räven söker sig till exempel in och djuren, ja, börjar göra konstigt. Ja, precis. Så du har,
ja, nej, första gången jag tänkte på det aspektet av romanen var rätt slett att jag satt i det förhuset vi bodde i. Jeg satt og skrev, og så snudde jeg meg, og så stod en rev ved døren, var glassdør, og kikket på meg. Så tenkte jeg, det der er helt fantastisk, det må jeg bruke. Og så har jeg brukt det.
Ja. Ensamhet er et återkommende tema i romanen. Det finns en begravning i boken där inga anhöriga deltar. Det är prästen Katrine i romanen som håller i den, och där står det då vänner på kransen som inte är från någon. Det är en stark symbol för ensamhet. Man dör och ingen saknar den. Man får en enda krans med texten Vila i frid, undertecknad med vänner. Vänner som inte finns. Det finns en längtan här hos vissa att vara så här totalt obunden, som ett djur i skogen, utan namn, utan känd identitet.
Total frihet. Det är, för mig så är det en absurd ting. Frihet. Alltså den totala frihet, bara tanken om det, för det är ju, vad är det för något?
Ja, romanen tar som ny fart där när den här otroligt frihetslängtande mannen Egil då plötsligt måste ta hand om den här sonen. Det är mamman som ska på semester och bara, ja, sätter sonen på en buss mer eller mindre, och han blir tvungen att ta hand om sitt barn, och de känner ju inte alls varandra. De har ju väldigt risig kontakt och ska ändå försöka vara på samma lantställe. Det är underbart skildrat faktiskt. Det blir inte så lätt. Men sen så är det så att romanen, den här första delen då, romanen den avslutas med en 50 sidor lång essä om döden och de döda. Och den är skriven då av denna Egil i boken. Och då står det i den här texten att ska jag verkligen dö? Min kropp, ja. Fodralet, huset, kokongen, ja. Men det i mig som är. Och det där tycker jag är spännande. Alltså, vad är det i mig som är? Vad tänker du själv om det?
Det det er kanskje det du våkner opp til når du våkner på morgenen, og det du sovner fra når du sovner på kvelden. Ikke det du tenker, men det som gjør at du føler som den samme personen egentlig som du gjorde når du var 10 eller 20, eller det som en slags tone eller klang eller som er der da, og som ikke handler noen ting om, ja, om hva du tenker, eller om du skifter mening om noe, eller som ikke har med identitet å gjøre på den måten, som er bare en slags, jeg tenker på det som en klang da. Ja.
Egil skriver att han inte är rädd för att dö, att han förstår det intellektuellt, att en dag på jorden kommer att bli hans sista, men att han inte tror det, inte egentligen.
Nej. Det har han tillfälligt med dessvärre. Sånt är det också.
Hur tänker du?
Jag klarar inte att förstå det. En gang tror jeg at jeg har på en måte fått en sånn, du vet av og til så kan du forstå noe med sånn der plutselig, du bare forstår det og så forsvinner det igjen. Og jeg hadde det sånn med døden når jeg leste Karl-Henning Wikmarks bok Stundene natten. Det var et punkt inni der hvor jeg plutselig med en slags sånn isnende frykt bare forstod det, hva det var å dø, og så forsvant det igjen, og når klarer ikke å gripe den følelsen igjen, men det var noe der. Men vanligvis så jeg vet jo at jeg skal dø, men jeg kan ikke egentlig tro det. Nei, det kan ikke egentlig skje, sant? Det er sånn som skjer med andre, det kan ikke skje med meg. Nei. Du skjønner hva jeg mener,
eller? Ja, Gud, ja. Det forstår jeg.
Ja, det er bra. Jeg blir ikke helt...
Jeg forstår hva du mener.
Ja.
Når man slår opp boken Morgonstjärnan så står det, jag vet inte riktigt hur jag uttalar, till Michal, heter det så?
Till Michal.
Vem är det?
Mm. Det är kona mig som jag är gift med.
Den svenska utgåvan är 666 sidor tjock.
Wow, gott gjort. För det var den norska också.
Var det viktigt för dig med det här exakta sidantalet?
Det var helt tilfeldig. Jeg tror i manusform for min PC så skrev jeg rundt 550, og tenkte ikke noe mer på det. Og så, det er broren min som har satt boka da, og så fikk jeg en tekst fra han, vet du hvor mange sider boka blir på? Så svarte jeg tilbake nei, og så sa han 666. Og det er jo nesten for godt å være sant, for det at det finnes noe djevelsk og noe demonisk i romanen, ganske gjennomgående i romanen, så det at den blir helt av seg selv på 666 sider er faktisk litt uhyggelig.
Ja, jeg trodde at det var veldig viktig at det skulle være så i...
Tilfeldig. Mm-hmm. Og det gjør det jo desto bedre, sånn som jeg ser det.
Og sen står det på siden 665, da takker du en rad personer. Hur har du jobbet med teksten din?
Jeg sender hver dag... Når jeg har skrevet ferdig for dagen, så sender jeg det jeg har skrevet den dagen til redaktøren min. Og han leser det, og svarer tilbake neste morgen, og så skriver jeg videre. Det skjer faktisk hver dag.
Wow!
Ja, det er helt utrolig. Han har vært redaktøren min i 22 år nå, det er ikke uten grunn. Og for meg, det med eksterne lesere, ofte en måte å gjøre boka virkelig på, gjøre den til objekt i verden på, til noe utenfor meg selv. Litt som jeg sa når jeg hørte den på svensk, så ble det en roman, liksom. Det er ganske viktig for meg, å kunne se den som noe annet enn mitt, og noe utenfor meg selv. For man skriver jo alltid til noen, uansett hva man skriver, så gjør man det. Ikke til noe bestemt eller konkret, men en henvendelse til noen, ikke sant? Og da er det alltid viktig for meg å og se hvordan det virker, hva det dette egentlig er for noe, for det vet jeg ikke selv, jeg vet aldri hva slags bok det er jeg har skrevet, jeg blir alltid overrasket de første intervjuene, for da setter det seg et mønster, så ok, da vet jeg, da var det sånn, men jeg har aldri tenkt på det selv.
Jeg forstår, men det der, når teksten kommer tilbake fra redaktøren, altså neste dag, er det sådär med strykninger og sånt?
Eller? Nei, det skjer helt på slutten, nei, det er helt totalt irrelevant, det er bare en slags bekreftelse på at det på rett vei, eller at men hvis det et eller annet som skurrer, så prater vi på telefonen. Ja. Så er det også sånn, når man har noen å prate med noe om, så formulerer man ting som man ikke klarer når man sitter selv, i alle fall ikke jeg. Det er noe som om noe, som ting blir, eller som man nøster opp noe, ikke sant, veldig hardt sammennøstet, så drar man litt der, og så plutselig er det oppnøstet, og så kan man fortsette.
Det låter veldig, veldig kreativt og bra, faktisk. Det gjør det.
Ja, han leser jo absolutt alt jeg skriver, selv omtrent når jeg skaper butikken og handler, så handler lister. Det er nesten så detaljert at han leser det også, men ja. Så han er helt uvurderlig for meg.
Ja.
Han er, ja.
Ja, hörni, jag vill säga att ni lyssnar på Lundströms bokradio här med Karl Ove Knausgård. Jag sitter i studion min i Stockholm och du sitter då hemma i huset i London. Och det är många av mina lyssnare som vill fråga dig saker, och jag har med mig några frågor här på papper som jag tänkte vi kan ta innan vi slutar. Anna Bring skriver så här: vad tycker Karl Ove om att bo i London? Har han något särskilt favoritställe där?
Aha. Ja, jag bor då i sydöst London. Så det är ett område som jag aldrig varit i för jag flyttade hit. Men hvis man vet hvor Greenwich er, så ligger det liksom litt innenfor Greenwich. Så det er det området jeg bare har vært de siste tre årene, og det føles som om det området her er en slags by i seg selv, og det er der jeg bor, og så drar vi inn til sentrum, altså inn til London, inn til det kjente London i helgen og sånt, og av og til ellers også. Men på sommeren er Greenwich Park, den er utrolig flott da. Og også hvis man går gjennom Greenwich Park og kommer ut til observatoriet der, så ser man plutselig som skyskraper og noe utrolig urbant på den andre siden av elva der, og det er et veldig slående syn. Og da har man observatoriet som er fra 1600-tallet, tror jeg, og så har man moderne London, og så har man den der fantastiske parken. Og, ja. Så jeg lever egentlig som et lokalt London-liv da. Ja. Veldig, veldig godt. Synes det er egentlig på mange måter det motsatte av sånn som det var når jeg bodde i Sverige på Østerlen, som jeg også likte utrolig godt. Det er kanskje et av favorittstedene mine i verden. Fortsatt. Men nå er jeg plutselig midt i smeten, da, som dere sier. Det er interessant og utrolig intenst med alle menneskene som man ser hele tiden. Jeg sitter mye inne på kontoret, da. Jeg er mye her inne i huset, så ikke så annerledes er det ikke.
Så har vi Per Inde som frågar: när hinner du med att leva och uppleva chance meetings? Det vill säga när man sitter på en krog exempelvis utan planer eller avsikter, och där i ett oplanerat möte förändras resten av ditt liv.
Sådana ting hänt förr i gamla dagar när jag var ung, men det händer aldrig längre. Det finns inte på agendan att jag sitter ute på en pub uplanlagt. Så det jeg gjør drevet dagene, det er skrive og være med familien. Det er egentlig det. Det er sånn jeg vil ha det, så jeg er egentlig glad for at de tingene hvor alt endres ikke skjer lenger, når jeg skal være helt ærlig. Men en gang i tida så var det kanskje noe av det man levde for, til og med hoppet på og ventet på, ikke sant? Men nå har det på en måte skjedd i mitt liv, så jeg er veldig fornøyd her jeg sitter.
Ja, for nå er det vel sammanlagt 5 barn att hålla reda på?
Ja, så har kona mi 2 barn fra før, så vi har 7 barn her i huset. Så det er jo fullt hus og mye å gjøre. Men trolig fint da.
Så har vi Margareta Johansson. Hon skriver: Ulf Lundell pratar om risken för självkannibalism när man mest använder sitt eget liv i skapandet. Att man använder allt man är med om, och till sist finns det liksom ingenting kvar. Är det här någonting du är rädd för?
Jag syns det är ett väldigt gott ord, självkannibalism. Jag har aldrig hört det förr. Jag känner väldigt gott vad han menar. Nej. Jag är väl inte rädd för det. Jag tänker väl mer att det är ju något utanför meg selv. Jeg søker når jeg skriver. Jeg søker ikke Jeg vil jo ikke fortelle om meg selv, det har aldri vært det som har vært ønsket. Det er ikke sånn at jeg vil fortelle historier fra livet mitt, det har alltid vært, jeg vil undersøke noe, eller forstå noe, ikke sant? Det, og når, hvis man vil forstå noe, så bruker man jo ikke opp, ikke sant? Det er jo ikke det, er ikke det man gjør, det er noe som driver en videre, det er, forståelsen min forandrer seg jo også gjennom å skrive, men også etter man har skrevet, så jeg forstår ting annerledes, antagelig mer nå enn jeg gjorde når jeg skrev Min kamp, for eksempel. Og det er jo nytt. Da er det jo annerledes. Det er jo ikke det samme. Det er ikke som at jeg har brukt opp det, men det finnes mer å forandre seg. Men hvis man tenker at man bruker episoder fra livet, relasjoner fra livet, sånn og sånn, så kan nok det ganske fort føles sånn. Men det jeg prøver og jeg har skrevet om barna mine i Min kamp når de var små, og det vil jeg ikke gjøre, og det vil jeg ikke gjøre igjen.
Hvorfor vil du ikke gjøre det igjen da?
Jeg tenkte at når jeg skrev om de, det er ikke noe farlig, for da var de små, og da er de på en måte femåringer, eller det er ikke noe sånt, og nå ser det veldig annerledes ut når de er mye eldre, da er det jo, det er noe helt annet. Men også at det som egentlig tror jeg er vanskelig å forholde seg til når man står med en art, er jo ikke at jeg har skrevet om den og den personen og sånt, det er mer det at jeg faktisk har skrevet om en familiehistorie som alle kan lese, ikke sant? Den er åpen på et vis, da. Det ligger jo der alltid.
Hva er det med ordet selv? Kannibalism som du tycker om? Hva er det som du får?
Nei, det er det groteske ved det. Du ja. Ser liksom for meg en person som sitter og gnager på seg selv, som en slags villmann. Det er bare morsomt. Mm.
Ja, nu är det så att det börjar faktiskt dra mot sitt slut. Jag tänkte bara fråga, är det någonting som vi inte har pratat om här, som jag inte frågade om, som du vill få med innan vi slutar?
Det är kanske bara en ting som jag faktiskt tänkte på när vi pratade om det. Vi pratade väldigt abstrakt om döden, ikke sant? Om döden sån och döden sån.
Och... Kanske vi gjorde, ja.
Ja, men... Og det gjør jeg også i det jeg ser, jeg skriver abstrakt med døden, men så kommer det en historie om en konkret død. Og det er et veldig viktig moment i boka at den finnes, for der ser man hva det er for noe, den utrolige sorgen og det utrolige tap og alt det der. Og akkurat her vi sitter under i London, ikke sant, så i England det dør 1200 mennesker om dagen her nå, og det nærmer seg 100 000 døde totalt sett i den epidemien her, og det forsvinner så lett inn i tall og inn i sånn og sånn, og, men alle disse har, ikke sant, mennesker som er glad i de, alle disse har, det er en verden i seg selv, altså, så det er en stor katastrofe som skjer rett foran øynene på oss, og rett rundt oss, og det er så lett å glemme akkurat det, og det tenkte jeg på når vi snakket om døden, da, for det tenkte jeg også på når jeg skrev boka, at det der er utrolig viktig, da.
Ja, men det var bra att det blev sagt, för att det vet vi alla som har varit med om döden, att när den inträffar så är den väldigt konkret.
Ja.
Karl Ove Knausgård med romanen Morgonstjärnan i svensk översättning av Staffan Söderblom. Tack som kom.
Tusen tack för att du fick komma.
I redaktionen för Lundströms bokradio Maria Askerfjord Sundeby, och producent är Anna-Karin Ivarsson.